tänkt på en sak, det här med ägarskap. Alltså, jag är inte det bara en illusion? Man äger ju knappt ens sin egen tid. Än mindre sitt hus, va? För det är ju banken som äger det egentligen. Jag har bara lånat en massa pengar av dem. Så att de kan ju komma och kräva tillbaka det när som helst. Och livet, det är ju begränsat. Det tar ju slut. Jag äger ju inte ens min egen kropp. Ju. Den kommer ju att försvinna.
Hej Jan.
Hej Mats.
Tack, det är bra. Jag har också haft en lång vecka.
Du, ja. Men jag tänkte på det här med ägarskap. Ja. Jag vill ju ha en ny telefon. Mm. Jag måste ha en ny telefon. Mm. För min gamla telefon är... Ja, den är gammal helt enkelt. Mm.
Jag löste det själv genom att köpa en ny. Och känner att jag kan prestera bättre i telefonandet nu. Så att... Men, ja. Men det är egentligen inte telefonen som är grejen för mig. Det är ju vad jag kan göra med den på något sätt. Så för mig spelar det faktiskt ingen roll. Om vi nu ska prata en separation. Om varför jag vill äga telefonen. Det ju, blir ju nästan mest bara ett instrument för att förverkliga. Medan jag vet att den telefonen som jag har. Den är väldigt, den har många sociala aspekter. Alltså, det finns många som vill ha den för att visa att titta, jag har en sån här. Mm. Men det drivs inte jag alls av. Det kanske jag borde drivas av, men det är mest det här att jag kan ju göra grejer med den. Är det skillnad? Kan man finns det olika separationer av ägarskap?
Det kan man väl säga. Det kan ju vara så att man är väldigt så här beskyddande om man äger saker. Mm. Och det är ju en drivkraft att beskydda, behålla saker. Om man har nått en ranking i ett spel till exempel, så är det någonting man vill bevaka och beskydda så man inte tappar. Mm. Man vill ju inte avsluta spel mitt i, för då blir man ju bannad. Vi har ju det problemet med våran son, jag och min fru då, att han spelar ju LOL. Och har man dragit igång en strid och man ger upp den, då blir man ju bannad.
Yes.
Och då kan man ju förlora i ranking och då kan man förlora i status. Så att det här med att bevaka sin status och det man äger, det blir ju en väldigt stark drivkraft i den typen av spel eller spelifieringar.
Det känns ju som, det är ju ytterligare en axel. För jag pratade ju om liksom vilken identitet det här ger mig för att jag visar att jag äger en sak. Och den andra för min del som var klart förverkligande kopplad. Och du pratar ju om den tredje. Ja, någon bemärkelse status. Men också att han liksom vill bevara. Det blir nästan så att du mixar in drivkraften liksom undvikande i det. Det blir nästan, nu när jag tänker efter, det blir nästan så att man mixar in nästan varenda drivkraft i det här med ägarskap på något sätt.
Tycker det är, liksom just det med underskott och att man kan förlora saker, det blir också väldigt starkt och tydligt när det gäller ägarskap. Mm. Och även achievement, att man vill uppnå, man vill vinna saker och samla saker.
Absolut. Det, och när jag själv funderade på det här, då såg jag väl de tre stora liksom lagen, så var det den sociala aspekten, alltså hur det här, titta, jag drar omkring med en BMW, då vill jag ju äga den för att dels kanske för att jag gillar bilen, men också för att den sänder en viss identitet. Och i mitt fall när det kommer till det sociala, så jag tycker ju BMW är magiska bilar, men jag är ju så pass fåfäng så jag vill ju inte bli associerad med en BMW-ägare, alltså, så att i någon bemärkelse är det viktigt för mig också vad det säger rent socialt. Och så har du det känslomässiga som är min grej, och så achievement kopplade. Men det är, du säger att det finns fler alltså.
Ja. Ja, men jag tänker också att det är en väldigt fåfäng drivkraft där med att äga saker.
Absolut.
Jag tänker på, jag har ju säkert 20 skjortor. Jag tror jag använder 3 av dem.
Ja.
Men ändå så håller jag ju fast vid dem. Jag tänker att ja, men det kan vara bra att ha, den där kan jag ha någon gång. Men det hade varit bättre att ge dem till Stadsmissionen eller Röda Korset eller någonting sånt där. Och så att de kommer till användning istället för att de ligger och blir helt omoderna.
Mm.
Så att inte ens de fattiga människorna vill ha dem.
Men vad är det så här? Oh, okej, okay. Jag bryter lite i det. Då pratar jag egentligen att du hårdar ju skjortor. Och dessutom, jag har ju sett dina kläder. Jag vet ju att det inte är dina snygga skjortor. Så jag förstår inte riktigt varför.
Nej, precis. Och det är det som är grejen. Mm.
Så varför? Är du känslomässigt kopplad till de här skjortorna? Eller känner du att det här kan vara bra att ha på grund av känslan av scarcity eller underskott? Och att någon dag, fan, då har jag ingen skjortor liksom. Då...
Nej, men jag rensar ju hårt ibland. Mm. Slänger allt, spar 3 grejer. Men jag vet inte, så sitter man där plötsligt med de fula skjortor igen och vet inte hur det har gått till.
jag bara en kort reflektion. Jag tittar på min egen garderob och inser, på grund av att mode går i cykler, det här är verkligen en passus, så ser ju jag, jag vet exakt vilket mode det är nu, för jag tittar på mitt och ser att jag ligger precis helt ur cykeln. Så då borde jag, så jag kan titta på vad som var för 10 år sedan och vad som borde komma om 10 år baserat på mitt mode då.
Ja, men det finns ju liksom någon sorts motsats till, till ägande, och det är ju liksom att vara, vara fri från... Mm. För det är ju som i den här filmen Fight Club, va? Det är inte du som äger prylarna, det är prylarna som äger dig.
Definitivt. Där har vi ju det rent ägandet. Oj, vad bra liksom, nivå det har varit på det här. Men vi pratar om det sociala, det känslomässiga, det achievement-kopplade, det undvikande, det exklusiva, alltså nästan alla drivkrafterna, och så har vi det ägande. Så fort du äger en pryl så konsumerar ju den dig. Den konsumerar ju din tid i förvaltning, eller det är inte ytterligare en detalj som du ska ta hänsyn till i all din liksom pågående verksamhet. Så den köper jag rakt av alltså.
Mm. Du pratar ju om bil här, och jag har ju väldigt svårt för bilar. Jag känner det är bara ångest för mig att äga en bil. Alltså rost, det börjar komma rost på min bil. Jag känner så jag vet inte vad jag ska ta mig till. För jag kan inte sälja en bil till någon som har rost, känner jag.
Nu, du kan inte sälja en bil till någon som har rost.
Jag kan inte sälja rost till någon. Det känns jobbigt.
Ja, för att annars är det ju väldigt... Nej, jag släpper den där. Jag tyckte det var kul.
Det var en rolig tanke. Jag är inte på dock.
Du, men jag är med. För jag ska berätta för dig, för på tal om en annan drivkraft. Och bara för att vi ska vara lite pedagogiska här, ska man säga att vi är ju på 7:e drivkraften av 8. Vi inleder avsnitten här med att prata om drivkrafter, för att det är liksom, vi tycker att det är en bra start. Och så sen så kommer vi prata om massor med andra tokiga aspekter av spelfiering och engagemang och UX på den här podden. Men vi är på drivkraft 7 av 8. Koppling till den tidigare drivkraft som vi både kastar under bussen men tycker om på något sätt, och det är ju undvikande. Och jag hävdade ju sist att jag drivs inte av undvikande, men jag fick en smocka av undvikande idag när jag åkte besiktiga min bil. Min 3 år gamla skitfina bil som gått typ 8 meter har då alltså oljeläckage. Ja, och jag får en tvåa på... Alltså, det är fan en sprojtans jävla bil. Och jag bara, motherfucker bil. Varför äger jag det? Så det är en koppling till det här också. Ja. Summa kan du mumma. Om jag ska dra ekonomin på det så... Alltså, jag skulle kunna åka taxi med en snubbe som köper hamburgare åt mig. Och liksom, och då skulle vi no break even. Ja, nej, jag var så bara... jag köpte ju en ny bil för att inte det här ska ske. Och den gamla bilen då, som jag inte har lyckats sålt den eftersom jag är sämst i världen, den har rullat genom varenda besiktning. Den är liksom, jag får inga high five på Facebook för den, för att den liksom är ful idag. Men den levererar ju.
Alltså, det behövs ju inte ens det där för att man ska känna sig lurad när man har köpt bil, tycker jag.
Ja, så där är jag. Där är jag idag. Du pratar om existentiella och illusioner, existentiella problem och illusioner när du startar avsnittet. Här är jag. Jag är hatisk mot min bil nu. Jag ska försöka klyva den. Men först sälja den till någon då.
Men du, ska vi snacka lite mekaniker och så?
Virtuell ekonomi
är
jättekopplat till det här.
Smurfbär till exempel.
Ja.
Man kan köpa smurfbär i spel. Hur konstigt är inte det? Jag och min fru har pratat om det en del. Ska vi verkligen gå med på att barnen ska få köpa för riktiga pengar smurfbär?
Mm. Men vad är riktiga pengar versus virtuella pengar då?
Ja, det är svårt att säga. Liksom. För jag menar, det finns ju någon sorts värde i det ändå. Liksom. Om man äger det och använder det, även om det är virtuellt.
Sekunder det finns en marknad för det i en valuta som någon annan sätter värde på, så är det ju riktig ekonomi. Så det finns ju, all valuta är ju virtuell. Ja. Det är ju vårt kollektiva uppfattning om vad guld är värt som sätter vår nuvarande valuta. Eller borde vara. Nu är det faktiskt liksom typ 8 män som tycker om stålar som sätter den. Men så skillnad, det finns ingen skillnad. Däremot så är virtuell ekonomi väldigt kraftfullt att använda, för att det triggar på så många plan. Det kan användas dels som feedbacksystem för att visa liksom progress. Och det spelar på achievement liknande saker. Och plus att det blir en ekonomi.
Mm. Och det är ju lite det som det handlar om. Det måste ju finnas en marknad för den här ekonomin, för att ekonomin ska vara värd någonting. Ja. Jag såg på förra avsnittet av Better Call Saul, den här spin-off-serien från Breaking Bad. Då fick han ju plötsligt, för att han hade varit någon sån här hjälte och klättrat upp i en byggnadsställning och räddat någon byggnadsarbetare. Så då blev han hjälteadvokaten. Från att inte haft något uppdrag alls så fick han jättemånga uppdrag. Bland annat utav en kufig gubbe som ville bilda en egen stat och ville anlita honom för att stämma staten för att driva sitt case och starta en egen stat. Och så fick han då ett erbjudande om ett arvode på 500 000. Fast det var ju den här nya valutan som bara var i hans egen status där. Där kan man säga att det var lite dålig marknad för just den valutan liksom. Ja. Medans bitcoin, om man tar det till exempel, det finns ju en jättemarknad för bitcoin.
Och låt mig nu bara på en väldigt, väldigt snabb passus säga att vi är ju i någon form av skifte. Det som vi pratar om representerar ju det nya i någon bemärkelse för gamification satsar på user experience. Alltså det handlar om att engagera användare. Och en stor del av digitaliseringen är ju att engagera användare. Att vara liksom väldigt, väldigt kundorienterad och användarorienterad. Så i de här disruptionerna, i de här skiftena som kommer att ske, så tror ju jag att finansbranschen ligger pyrt till nu, eftersom det är väldigt gamla, jag ska inte säga, därmed inte dåliga, men det är väldigt konservativa bolag som inte är designade för att bygga digitala tjänster, som nu utsätts för hot och konkurrens från Bitcoin, från andra fiffigare tjänsteföretag, och de har en gammal teknologisk plattform, väldigt många gamla legacy-system, men framförallt Bitcoin tror jag kan fullkomligt liksom förändra scenen kring finansmarknaden de kommande fem åren.
Så. Ja, men om de här mekanikerna som styr börsen till exempel, att man håsar någonting eller att man säljer någonting och sånt där, jag tror att de reglerna för börsen också kommer att förändras i med det här. Det kommer att vara andra krafter som styr.
Med lite tur, jag som en sucker för hållbarhet, det är ju lite töntigt då att vilja bevara någonting tills imorgon, eftersom det är liksom, det är ingen rebellaktigt över det. Hoppas ju att vi ska ha en mer resursbaserad ekonomi framgent, att vi inte behöver spela på liksom den här idén om ägarskap. För i slutändan så driver ju, om vi hårdar saker, nu vart det filosofiskt och djupt här, men om vi hårdar saker så driver ju inte vi vår civilisation och vår art framåt.
Samlar och bevakar, menar du, alltså hårdar?
Ja.
Du, jag tänkte också på det här, avatarer är ju någonting som är lite kopplat till det här med ägarskap. När man spelar olika spel så kan man ha avatarer som kan utvecklas och få bättre vapen och såna här grejer. Och det är ju en del av det handlar ju om ägarskap, eller ganska mycket av det handlar om ägarskap.
Kopplat till World of Warcraft måste jag ju säga rakt av själv att det var ju när du väl då liksom är levlad, så att du på alla liksom på prestations- och förverkligande delen är liksom uppnådd kring att du är level 60, 70, 80, 90 eller vad det nu må vara, så är ju nästa omgång att så handlar ju om att levla i ägarskap. Du måste få bättre och bättre gear, och det är sjukt kopplat till ägarskap. Och nu pratar vi om spel då.
Ja, men och där kan du ju även koppla ut det till äkta valuta. Det finns ju folk som säljer, eller i alla fall som sålde. Jag vet inte hur marknaden ser ut idag, men som sålde sina välutvecklade WoW-figurer. Det gjorde en affär av det till och med, att man spelade upp till en viss nivå och sen sålde det dyrt liksom, till andra som ville köpa sig till den statusen och nivån då.
Kan man äga kunskap?
Ja. Alltså det kan man ju verkligen, och om man tittar på spelmekaniker och på Yokai Shura så ser man ju att en inlärningskurva är ju någon sorts liksom erövring utav någonting, att man når upp till en kunskap, ny kunskapsnivå, och det är ju också kopplat till det här med achievement förstås.
Men achievement, om du får typ en badge eller någonting, eller en samling av någon virtuell grej, då är ju det också liksom en achievement, men det är ju samtidigt, finns det väl en koppling till ägarskap där, va?
Ja, men det är klart att man vill ju visa upp sin, den här knapptavlan där man har fått sin borgarmärket och sånt där. Man hänger upp den på väggen och visar, titta vad jag har, vad jag äger och vad jag tillgodogjort mig.
En del av det här med ägarskapet är att när du väl har liksom erövrat det, som kan, man kan koppla det till massor med andra drivkrafter också, men när du väl har det i ditt ägarskap, då är ju en del av temat också att bevara det i ditt ägarskap.
Precis.
Om vi pratar spel, då är det ju, ja, men när jag väl har borgen, då vill ju jag inte att någon ska ta den. Så det blir ju väldigt starkt kopplat till, liksom, till undvikande i någon bemärkelse. Men en genomgående tema i ägarskap, det är ju beskyddande. Du, Jan, har ju gjort översättningar av just Yokai Shus mekaniker och feedbacksystem som han pratar om, eller jag ska hålla mig till mekaniker. Dinglande, vad kan han mena med det?
Ja, jag tänker att att någonting som dinglar, det blir väldigt återvärt i den här typen av spel eller spelatifierade lösningar, att det dyker upp någonting som blir återvärt och som man vill ha. Ett gyllene äpple på ett träd till exempel som dinglar där och som lockar en att vilja äga det.
Känns lite underskott på den också.
Ja,
exklusivitet. Hoptjänad lunch. Vad är det?
Ihoptjänad lunch är ju någonting som man har gjort sig förtjänt utav helt enkelt. Också kopplat till achievement såklart.
Ja, definitivt. Det var precis det jag tänkte kommentera. Fast lite bättre försökte jag kommentera då. Du, jag tror vi släpper det här med mekaniker. Det är ett spännande område. Det är liksom essensen i liksom att om du inte har någonting som du äger, om du inte äger någonting, så har du liksom ingenting som du kan förlora, kan man väl säga. Och då är liksom win-statet, alltså hur du ska vinna eller förlora, är liksom satt ur spel då. Om du liksom får ett svärd genom det, men du inte slutar äga ditt eget liv i samband med det, då spelar det där svärdet ingen roll. Då blir det liksom inte en del av spelet. Hänger du med?
Ja.
Fyra grejer har jag kvar. Vi ska ta ett span på Playify, vi ska prata tävling, vi ska omvärldsbevaka lite och vi ska prata om hur vi använder det här i spelifiering. Vad vill du göra först?
Jag vill höra hur det har gått med att testa Playify. Vi fick ju ett ex av Playify som Louise Stigell har tagit fram här, och jag är jättenyfiken. Hur var det?
Nu var det ju så att jag var ju den prioriterade destinatorn för det här. Det ska också framhållas. Och unboxandet av det visade att det här var en produkt som faktiskt var liksom rent fysiskt var väldigt väl genomarbetad. Och nu när jag tittar på innehållet i det, som då är alltså fyra korttyper. En är för spelaren, en är för utmaningen, en är för mekaniken och en är för feedbacksystemet. Så hon separerar mekanik och feedbacksystem, vilket är lämpligt, men det är enklare att förklara det med bara mekaniker. Vad jag verkligen gillade med det här, det var att jag fick känslan av att det var väldigt genomarbetat. Innehållen bakom de här tyckte jag var väldigt tydliga. Och det fanns en förklaring om hur man kunde använda det här på olika sätt, men sen kan man det här, är man kreativ, då hittar man massor med olika sätt, eller så ser man det bara som ren liksom inlärning och läsa det här. Så utan att gå för djupt in i det, så ska jag säga att jag tyckte verkligen om Playify, och jag skulle rekommendera att de som är intresserade av gamification faktiskt tar en titt på Playify, för det är en väldigt bra introduktion och du får liksom gratis hur du ska tänka. Jag tror att använder man Playify så kommer man kunna undvika i mycket större utsträckning att hamna bland de här 80% som tror att det här är en magic bullet, för det visar också komplexiteten.
En nyfiken fråga, Mats. Tror du att du kommer använda det här i något faktiskt projekt?
Helt ärligt så tror jag inte att jag kommer använda det. Jag har redan använt det. Jag fick massor med ny information. Jag menar, det här är ju ett oändligt kunskapsområde. Men jag kommer inte använda det så där utifrån att jag kommer använda det. Då kommer jag gå på, då är det mycket, mycket mer Machevskis spelartyper och hans ramp-process och hur han väljer att se på saker om jag tänker att jag ska spelifiera någonting. Men jag kommer definitivt sätta det i händerna på mina kunder som liksom en introduktion för att vi ska kunna ha ett samtal, för att vi ska kunna ha gemensamma kunskaper och därmed utveckla.
Jag tänker att i workshop-sammanhang skulle det kanske vara nyttigt att titta på de här bitarna.
Så vad jag egentligen säger är, ja, jag kommer använda mina projekt. Kommer jag använda det för att själv workshop-sammanhang. Så jag är ju egentligen svaret. Jag ska sluta och snacka så mycket. Jag är svaret, jag kommer använda det.
Nej, men jag vill ju titta på det först. Men jag känner ju spontant att vi skulle kunna använda det här på Ådalsskolan till exempel.
Definitivt. Så Louise, vi sa så här att vi ska ge dig ärlig feedback. Vi tycker att det är skitbra. Och vi är liksom lite så här hemmastolta eller Sverigestolta över att du har ett bra koncept, och vi hoppas verkligen att det går bra för dig med den här produkten, för att den är bra. Slut där, säger vi.
Ja, ska vi säga att det är 5 spelkontroller eller?
Ja, fast vi säger inte skalan.
Nej, just det. Det kan vara 100 eller det kan vara 5. Ja, bra.
Men det har ju varit ganska översvällande bra ändå.
Ja, precis.
Nej, men så vi ska väl säga så här. Vi håller på att klura över sätt som vi ska kunna använda Playify och Louise, som vi faktiskt tycker jättemycket om. Så det är en bra produkt. Och hade det inte varit en bra produkt, Jan, då måste vi ju också säga det. För då hade vi sagt att Louise har gjort en bra ansats, bla bla bla. Men bara för att vi måste vara neutrala, det är en väldigt, jag gillade den och rekommenderar den.
Kan man använda den slumpmässigt liksom? Så kan man bara dra ett kort och så titta vad det blir för någonting. Eller hur är tanken att man ska använda den?
Ja, men där har du ju någon idé.
Jag tänkte så här, jag blev lite inspirerad av Maszewski här, som han skriver mycket på sociala medier om sina barn och sånt där, och om att hans favorit just nu är Rory Story Cubes, och jag köpte faktiskt Rory Story Cubes här och höll på och lekte mig själv lite så här. Och för de som inte vet vad det är, så är det 9 stycken tärningar som har massa bilder på sig, och så slår man dem och så kan man berätta en historia. Man väljer en bild som man börjar med, så ska man använda alla bilderna och improvisera en historia. Jätteroligt tycker jag att det är. Och jag tänkte om man slår ihop de här produkterna, Playify och Rory Story Cube, så kan man ju få liksom vad ska man säga, en professor Baltasar-maskin som kan ta fram liksom spelkoncept, liksom spelfieringskoncept. Så kan man ju slå tills man hittar någonting som, men bara för att, ja, men man slår fram en drivkraft, man slår fram en spelartyp, man slår fram en mekanik. Ja, du hör att jag är inte den som är hemlig med mina idéer, utan nu är det bara att köra.
Det är ju för att de i grund och botten inte är speciellt bra, men det är en annan diskussion. Men nej, jag busar med dig, Jan. Det där är, tycker jag, är en jättebra idé. Och låt säga, vad skulle hända om vi körde spelet då? Vi spelar med de här korten. Vi säger, man drar en sån här, och sen så måste man storyboarda vad fan kan det nu må bli.
Testa den idén liksom på ett sammanhang. Då kan man ju ha olika höga för olika bitar, precis som Louise har här. Ja, nu spolar vi vidare här. Ja.
3 grejer kvar. Tävling.
Ja.
Veckans tävling. Mitt förslag, Jan, det är att det blir ingen tävling. För jag vill ha de här tröjorna kvar.
Ja, alltså, vi behåller dem.
Jag vill äga de här. Men förra veckans, alltså avsnitt 6 tävling, det var ju undvikande, och där skulle man ju undvika att skriva någonting, för risken var att man då kunde få en tröja. Och det var faktiskt rätt många som svarade oss där, som ville få risken att få en tröja, och den som gjorde det bäst, det var ju faktiskt Jenny Stenman så Jenny, det kommer en tröja till dig. Kul.
Flygandes i huvudet, precis, ducka.
2 grejer kvar. Hur skulle du, Jan, är du med då? Hur skulle du använda ägarskap i spelfiering?
Jag skulle använda det genom att just se till att man hade en virtuell valuta som var väldigt återvärd, tror jag, som man skulle vilja ha.
Yes. Jag ska säga så här, nästan genomgående i alla de koncept som vi har jobbat med, både tillsammans och som vi har jobbat med separat, så finns det ju någon representation av virtuell valuta och avatar. Så det är ju starkt kopplat till ägarskap hela tiden. Ja. Nästan alla feedbacksystem, och nu går vi djupare in i det här, men nästan alla feedbacksystem har en koppling till ägarskap. Så att man kommer inte undan med den. Men just virtuell valuta är magisk. Varför ska du ha liksom någon absurd leveling när du lika gärna kan liksom hårda mynt eller någon annan liksom virtuell representation av valuta?
Och det här är ju någonting som gör att man kan skapa connection med sina användare. Att man har någonting som blir väldigt återvärt att äga och ta hand om. Till exempel fiskar eller en ek. Och anledningen till att jag säger just fiskar eller en ek, det var för att det här var några av de idéer som dök upp på en workshop som jag hade igår, tror jag att det var. Tillsammans med en av våra trognaste lyssnare, tror jag, Linnea Forsberg, som gör sitt exjobb på Swedbank i Umeå. Ja, jättekul. Och då pratade vi mycket om det här just liksom med att kunna använda metaforer och koppla till. Vi pratar om fiskar, riskfiskar, och vi pratar om ekollon och träd, och man planterade och växte och man kunde klättra i trädet och så vidare. Och det här blir ju någonting väldigt så här känslomässigt man kan koppla till och sköta om. Blir lite farmville eller lite, ja, den jag typen
utav. Jag säger bara, Linnea, får jag inte vattna hönor, då är jag inte med.
Ett internt skämt då.
Ja, och det är dessutom inte ett speciellt bra skämt.
Nej,
så att,
precis.
Nej, det blir kul att träffa Linnea vid tillfälle här. Vi dunkar vidare för att liksom försöka closa det här. Omvärldsbevakning, Jan. Jag har 2 grejer. Det ena är att på Twitter, på gamification-hashtaggen, så börjar det dyka upp en nuna som jag känner igen. minsann. Och det var ju naturligtvis igår, för du höll ju, eller var det idag som det dök upp? Det var det. Ja. Och idag menas då alltså torsdag.
Mm.
Du har ju, ja, det var ju den här Sveriges kommunikatörer.
Ja, precis. Det var jätteroligt, för att det var ju mycket folk, eller mycket folk, det var inte så jättemycket folk, men det var ju roliga representanter från olika myndigheter och branscher här i stan. Mm. Så det var både länsstyrelse och kommun och Umeva och lite andra. Och det var väldigt roligt att höra vad de höll på med i olika sammanhang och hur de har gjort faktiskt lite spelifieringsgrejer inspirerat av andra och sådär.
Men det är ju, det blir ju ofta så när man har liksom konceptat det här, så man vi får ett liksom ett ramverk av förklaringar runt omkring det, då inser ju folk att de har ju faktiskt jobbat med det här i en eller annan bemärkelse. Ja. De har bara inte liksom sett paraplyt som är gamification då. Så att, och det är ju det i sin tur otroligt engagerande, för då kan man ju direkt se när folk börjar spinna lös och se att men vänta för fanken, här har vi ju 1000 miljarder möjligheter, och så pang boom så har folk blivit inslagna på det spår som är user experience, som det egentligen det här representerar.
Precis. Och det är ju det som jag tycker är roligt, att kunna ge folk de redskapen att se bakom såna här idéer som de har testat. Man har testat att gömma någonting liksom på arbetsplatsen, och så sen har man lagt ut ledtrådar på intranätet, och så, och så har man engagerat medarbetarna att gå in och leta på intranätet. Och det, jag menar, att man har gjort det utan att tänka efter så mycket, så kan man ju nästa steg, om man känner till vilka drivkrafter som finns bakom, så kan man göra ännu mer med det och fördjupa det i nästa steg.
Avslutningsvis, Jan.
Mm?
Vad gör du 10-13 november i år? Vad gör du då?
Ingen aning. Är det Sundsvall 42 då kanske?
Nej, det sker faktiskt vecka 42 som då är i oktober.
Ah,
men 10-13 november, då åker du och jag till Spanien.
Gör vi?
Ja.
Dricker paraplydrinkar och bor på hotell?
Sannolikt det. Men utöver det så kan vi ju fylla det med någonting, något innehåll som våra arbetsgivare skulle vara intresserade av.
Ja.
Och det är ju alltså Gamification World Congress. Det är Europas i särklass största event kring spelifiering som du och jag ska åka på.
Vad roligt. Då måste vi börja plugga lite spanska nu, med andra ord.
Jag kan det som behövs. Alltså, det är bara att ta rygg här nu, så kommer jag lösa det här.
Okej. Okay. Jag går och ler och ser trevlig ut.
Om du fokuserar på skägget, som jag tyckte såg lite svagt ut på bilderna på Twitter, så kör jag liksom lingon och liksom fixar giggen åt oss. Du, det här borde lida mot sitt slut nu när jag ser att klockan tickar in på 37 minuter oklippt.
Ja, vi får klippa det här ordentligt. Och det blir din uppgift, för nu tänker jag gå och sova.
Ja. Du, tack så mycket för den här veckan. Nästa vecka kör vi sista drivkraften, prestation. Game over, Jan.
Ja, game over, Mats.